Nu ska vi kasta oss ut i dagens predikan och i en ny predikoserie som vi inleder idag. Som har som tema andlig fördjupning. Församlingsledningen är ju med i en process som Evangeliska Frikyrkan har. Det sammanhang som vi tillhör som kallas för växande församlingar. Där vi varje termin träffas. Både i alla pastorer från ett antal församlingar i Örebroregionen vid ett tillfälle. Alla församlingsledningar vid ett tillfälle. Och så har vi fått en handledare, så vi har också en handledningsträff varje termin. Och ett av spåren som var under hösten på den träff som vi hade med alla församlingsledningar handlade om andlig fördjupning. Men hur ser en mogen kristen ut i våran tid? Och vi kände att ja, men det där är viktigt att vi pratar om det. Hur ser den ut som jag ska ta rygg på som förebild i tron? Hur kan vi växa och fördjupas i tro och efterföljelse? Så då kommer vi under några söndagar här framöver dyka in i en ganska känd bibeltext som utgångspunkt för det. Och den hittar vi i Mika 6 och 8. Profeten Mika skriver så här, i folkbibelns översättning är det här som jag tycker ligger närmare vad den hebreiska grundtexten säger. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? I den tid som profeten levde så trodde man ju allmänt att Gud kräver oändligt mycket av mig. Hur ska jag kunna behaga honom? Och i sammanhanget som den här versen står i så räknar han upp ett antal saker. Liksom, med vad ska jag komma inför Gud? Vill han att jag ska komma med en massa offerdjur eller andra saker? Vad är det som behagar honom? Vad begär han egentligen? Och så landar han i de här tre fraserna. Att du gör det rätta, att du älskar barmhärtighet och att du vandrar ödmjukt med din Gud. Så enkelt och avskalat kan man tycka. Är det bara det? Och ändå ryms det ju så oändligt mycket i de här enkla fraserna. Ungefär som när Jesus kokar ner hela gamla testamentet i en enda fras och säger att allt vilar på att älska Gud och din nästa som dig själv. Så ser en mogen kristen ut, säger Mika. En människa som gör det rätta, som älskar barmhärtighet och som vandrar i ödmjukhet med sin Gud. Och vi kommer ägna en söndag åt varje fras. Så idag så ska vi zooma in på vad innebär det att göra det rätta. Om 2 veckor så kommer Erika Bergman att ta sig an den andra frasen, att älska barmhärtighet. Och så ser jag ihop det här den 8 mars. Med att predika om att vandra i ödmjukhet med din Gud. Men redan nästa vecka så kommer vi också få höra om andlig fördjupning från ett lite annat håll. Då kommer Fredrik Lignell hit som har varit pastor i den här församlingen tidigare. Och han kommer predika om andlig fördjupning från ett lite annat perspektiv. Att du gör det som är rätt. Vad betyder det? Det rätta, det knyter ju an till både rättfärdighet och rättvisa. Vad är det som är rätt och rättfärdigt i Guds ögon? Och vad är sann rättvisa? Att göra det rätta innebär ju att leva och agera i linje med det som är biblisk rättfärdighet och rättvisa. Att lyfta fram det som är rätt och konfrontera och bekämpa förtryck och orättvisor. Att göra det som är rätt mot vår nästa, som Jesus säger. Att älska vår nästa. Jag lyssnade till en ganska känd pastor som berättade om ett tillfälle som hände för ett antal år sedan. När han hade predikat en söndag så fanns det nästan alltid ett antal människor som stod och väntade på att få prata med honom och växla några ord med honom. Och den här söndagen så kom det fram en kvinna som direkt rusade fram till honom och ville prata med honom. Och hon började prata i väldigt, väldigt hög takt och väldigt osammanhängande. Hon såg ganska sliten ut. Hade sjaskiga kläder, saknade några tänder i munnen, osade av cigarettrök. Och hennes andedräkt var av den lite skarpare sorten. Så att han kände, och så var hon en sån som lutar sig in väldigt nära när hon pratar. Det finns ju en del sådana människor. Så han kände att jag måste backa och hämta luft med jämna mellanrum. För jag kan inte riktigt andas här i samtalet med henne. Och hon pratade på i rasande takt. Och han undrade hela tiden, vad är det egentligen hon vill säga? Det var väldigt osammanhängande. Och bakom henne så började formas en kö av människor. Som också ville prata med den här pastorn. Och i kön så ser han en person som han länge har velat prata med. Som var president för en stor missionsorganisation. Och han hade länge tänkt, jag skulle vilja sitta ner med honom och se vad vi kan göra tillsammans. Våran församling och den här organisationen. Och både för att han såg den här mannen där och för att kön växte så började en viss otålighet växa i honom. Och den här kvinnan verkade helt omedveten om att det stod människor bakom och väntade. Han försökte flera gånger fråga konkret, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad är det jag kan hjälpa dig med? Han försökte säga att det är folk som väntar bakom, ser du det? Hon verkade helt omedveten fortfarande och bara pratade runt i cirklar. Han försökte leda henne vidare till förebedjarteamet och säga, här finns det människor som väldigt gärna vill sitta ner med dig och prata med dig och be med dig. Men hon verkade inte uppfatta att han sa någonting överhuvudtaget. Och körde på i flera minuter till. Och en del människor i kön började droppa av. De tröttnade på att vänta och gick därifrån. Och pastorn började fundera på, vad skulle hända om jag bara gick vidare till nästa person? Skulle hon fatta poängen om jag bara tar klivet till nästa person och börjar prata med den egentligen? Och dissar henne totalt. Och han var precis på väg att göra det. När han känner en skarp tillrättavisning i sitt inre. När den helige ande säger, det här är min dyrbara dotter. Behandla henne som den drottning hon är. Skamset så hejdar han sig. Och försöker blockera alla tankar på de andra som väntar och på den här mannen han så gärna vill prata med. Så att han kan ägna full uppmärksamhet åt det Guds barn som han har framför sig. Och då fick hon helt plötsligt ett ögonblick av klarhet. Och får fram vad hon har velat säga hela tiden. Att hon behöver pengar till bensin så att hon kan ta sig hem och laga mat till sina barn. Så han ber henne, kan du vänta här några minuter så ska jag strax hjälpa dig. Och då gör hon det. Och då ägnar han sig åt de två som är kvar i kön. Och lyckligtvis så var den här mannen en av dem. Så han fick prata med honom och ursäktar sig för att han har fått vänta. Och den här mannen säger tvärtom. Han berömde honom för att han hade tagit tid för den här kvinnan och han fick bekänna skamset att ja, jag var nära att göra någonting helt annat. Har ni haft sådana upplevelser? Jag har haft det. Där Gud har tillrättat visat mig för vad jag tänker om andra. Jag minns jättetydligt ett tillfälle när jag satt i ett köpcenter i Norrköping. Det blir ju lätt så som man, att man hamnar sittande någonstans. Känner ni igen det? Man tröttnar lite på det där. Jag brukar säga till Camilla att jag orkar ju mer att spela fotboll i 90 minuter än att gå i ett köpcenter en timme. Det är jobbigare att gå i ett köpcenter en timme än att spela fotboll i 90 minuter. Så jag hamnade där på en bänk. Och så kan man ju börja tänka alla möjliga saker om människor som går förbi. Så, men vad tänker den där människan med den där skjortan? Eller har den där inte varit hos frisören på länge? Eller så här. Och när man sitter så där och tänker som jag gjorde då, så kände jag också en skarp tillrättavisning från Guds ande. Det där är människor som jag älskar. Hur kan du sitta och göra dina bedömningar och fälla dina domar om dem? Det den här pastorn tänkte innan Gud tillrättavisade honom var ju att de som stod efter kvinnan i den där kön, speciellt den där ledande mannen, var viktigare och mer värda än kvinnan som han hade framför sig. Han tänkte ju och agerade som att en människas värde sitter i deras intelligens eller utseende eller andedräkt. Eller vad de kan uppnå eller bidra med till mitt sammanhang. När sanningen är den att varje människas värde har inte något att göra med något utav detta. Utan en människas värde är ju för evigt fastställt av en enda sak. Att Gud tyckte att de var värda att dö för. Varje människa har ett obeskrivligt värde på grund av att Jesus var villig att betala ett obeskrivligt pris för deras liv. Och våran mest grundläggande kallelse som efterföljare till Jesus, det är att hålla med Gud om det. Det är grundkursen i lärjungaskap och mognad att vi är överens med Gud om att varje människa har ett okränkbart värde och att vi sedan reflekterar det. Genom hur vi tänker om människor, hur vi talar om människor, hur vi talar till människor och vi behandlar människor. Och när vi tänker om och behandlar andra som den här pastorn gjorde mot kvinnan innan han blev tillrättavisad av Gud, så agerar vi orätt. Då gör vi inte det rätta. Vi behandlar dem inte så som de förtjänar att bli behandlade som människor skapade till Guds avbild. Den här världens syn på rätt och rättvisa är ju någonting annat än Guds syn på vad som är rätt. Den här världen belönar gott beteende och bestraffar dåligt beteende. Man ger människor vad de förtjänar utifrån det. Och man bekämpar förhoppningsvis att människor blir behandlade sämre än de förtjänar. Det är vad rättvisa betyder i världen omkring oss. Och jag säger inte att det är fel, utan samhället behöver agera på det sättet. Men som Guds rikes människor har ju vi en väldigt annorlunda syn på vad som är rätt och rättfärdigt och rättvist. Vi uppmanas ju att lämna alla domar till Gud. All bedömning är hans sak. Det är hans jobb. Vårt jobb är att älska människor. Och eftersom vi vet att alla människor har ett obeskrivligt värde i Guds ögon, så behandlar vi dem som de förtjänar utifrån det. Och de har det värdet oavsett intelligens, oavsett utseende, oavsett andedräkt eller vad de kan uppnå eller bidra med. Inget av det är ju relevant. Utan vi behöver ju se på människor med Guds ögon. Det spelar ju heller ingen roll om de är vän eller fiende. Om de är trevliga eller hemska. Om vi accepterar deras livsstil och deras åsikter eller inte. Det spelar ingen roll. Varje människa har sitt värde. Inte på grund av vad vi ser i dem, utan på grund av vad Jesus har gjort för dem. Och vårt jobb är att hålla med honom om det. Och se det Gud ser. Och i den utsträckning som våra liv och våra tankar och våra handlingar är i linje med det, att behandla människor på det sättet, i samma utsträckning gör vi det rätta. Och i den utsträckning som vi bekämpar allt som devalverar en människas värde, i samma utsträckning gör vi det som är rätt. Men så mycket som vi låter våra bedömningar och domar om andra människor definiera en människas värde och behandlar andra efter det, i den utsträckningen agerar vi orätt. I våra sammanhang i kyrkan så har ju att göra det rätta ofta betytt att vi inte ska göra det orätta. Att vi avhåller oss från att göra det som är fel eller det som vi kallar synd. Men den här frasen i Mika, att du gör det som är rätt eller att du gör det rätta, innehåller en starkt aktiv uppmaning. Som något som vi ska sträva efter och aktivt arbeta för. Så att vi aktivt söker att värdera andra högt och aktivt bekämpar det som devalverar människors värde som högt älskade av Gud. Det ligger i den uppmaningen. Och därför är det så otroligt viktigt att vi håller isär det som är rätt och rättvist i Guds rike från det som är rätt och rättvist i den här världen. För det är inte samma sak. Det är två distinkt olika saker. Vi har en unik kallelse att leva ut Guds rikets principer om rätt och rättvisa som skiljer sig radikalt från allt annat. Och ofta när människor i vår tid pratar om vad som är rätt eller rättvist, så syftar man ju på vad som pågår på den politiska arenan. Och det pratas oerhört mycket om sådana här frågor. Vad är rätt i olika frågor? I media, i sociala medier, i debatter av olika slag. Det är en slags ständig träta om vad är det rätta att göra i olika frågor. Och det intressanta är att det handlar ju nästan aldrig om vad jag ska göra som är rätt i de debatterna. Utan det handlar nästan alltid om vad andra borde göra eller tycka om vad som är rätt. Eller vad politiker och regeringar och makthavare borde göra som är rätt. Ändlösa debatter som mest handlar om vad som är det rätta för andra att göra. Men inte vad som är det rätta för mig. Och det finns ju oerhört mycket som vi kan tänka är rätt på en massa sådana områden. Vi kan ju ha briljanta idéer och åsikter om hur världen och samhället borde styras och hur resurser borde användas. Och det kan absolut vara sant och bra. Men Guds rike handlar inte om hur den här världen styrs på bästa sätt. Jesus avvisade ju alla sådana inviter till politiskt inflytande. I Johannes 6, när de vill göra honom till kung, så går han och gömmer sig. Han flyr därifrån. Och när Jesus får frågan av Pilatus, är du judarnas kung? Så svarar han, mitt rike är inte av den här världen. Hade det varit det så hade mina efterföljare slagits. Och du ser inte att de gör det. Jesus kom inte för att bli kung i någon version av den här världens riken. Utan han är ju kungars kung och kung i Guds rike. Och det är radikalt annorlunda. Så Mikas uppmaning handlar inte om att tänka det rätta eller om hur andra ska tänka eller göra det rätta. Eller att debattera om vad som är det rätta eller vad politikerna borde göra som är rätt. Utan det handlar om att göra det rätta. Så vad är då det rätta i Guds rike? Förutom att behandla människor så som de är värda. Det finns ju flera svar på den frågan. Men ett väldigt, väldigt tungt svar genom hela skriften med över 3000 bibelverser som talar om samma sak. Något som verkligen ligger på Guds hjärta. Och som är direkt knutet till hur Gud värderar varje människa. Det handlar om att ta sig an de fattiga, de trasiga, de utsatta och de marginaliserade. Och det är ju i allra högsta grad en fråga som ligger på den politiska arenan i vårt samhälle. Men skillnaden är ju att för oss som efterföljare till Jesus och för oss som kyrka så är inte våran kallelse att arbeta för att samhället tar sig an de utsatta. Utan hur vi gör det. Det finns ett citat som lyder så här. Jag är inte intresserad av om du har stått med de stora och mäktiga utan om du har suttit med de trasiga och brutna. Det är en kvinna som heter Sue Fitzmaurice som har sagt det här. Men när man läser Bibeln så skulle det lika gärna kunna vara undertecknat Gud. Eller Jesus. I ett parallellställe till Mika 6 så resonerar profeten Josaja lite på samma sätt när han frågar sig, vad är det som behagar Gud? Vad ska jag komma inför honom med? Vilken typ av fasta är det Gud vill se? Och då svarar Gud så här. Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, att du sliter sönder okets rep, att du befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Och då ska Herren svara när du kallar, när du ropar så säger han, här är jag. När Jesus deklarerar varför han har kommit i Nasarets synagoga i Lukas 4 så talar han om ett glädjebud för de fattiga. Befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet. Och vi ser hela tiden i Jesu liv genom evangelierna hur han agerar i linje med det. Han söker upp de svaga, de utstötta och de trasiga. Han tar tid för dem, han sätter sig ner med dem, han äter med dem och han bekräftar deras gudagivna värde. Det finns en ständig uppmaning till både Israels folk genom Gamla testamentet och till församlingen och oss som efterföljare till Jesus om att imitera Jesus i detta. att ta oss an dem som ingen annan räknar med. Och det är att göra det rätta i Guds ögon. Och det är ju inte något som bara sker automatiskt, utan genom att vi strävar efter det. Och det är inte något som sker lättvindigt, utan det här tar ju våra tid och våran kraft och våra resurser i anspråk. Jag har berättat om det tidigare, om en familj från Tjetjenien som ramlade in i våran vardag i Sonstorp. Vi hade en tonårskille från Pakistan som bodde hemma hos mig och Camilla under ett år, och han gick så här förberedelseklass för gymnasiet. Och så kom han hem en dag och så sa han: jag har två klasskompisar som blir hemlösa imorgon. Kan inte ni göra någonting åt det? Kan inte kyrkan göra någonting åt det? Så jag följde med honom till skolan dagen efter och träffade två tonårstjejer från Tjetjenien. Livrädda och trasiga och brutna på alla sätt. Den ena av dem vågade inte titta mina ögon på hela tiden. Den andra pratade lite mer frimodigt. Och de berättade att de har flytt för sina liv. Mamman var eftersökt av säkerhetstjänsten i Tjetjenien. Och de flydde på en lastbil, hamnade i Sverige. Och fick inte stanna här. Utan fick avslag i alla instanser. Och nu kommer vi inte ha någonstans att bo här imorgon, sa de. Så jag frågade: var bor ni nu då? Vi bor i en tvättstuga i ett hyreshus här i Finspång. Så jag ringde några av ledarna i församlingen och sa: det är klart vi kan lägga dem i Borgårds kapell. Vi har en byggnad som knappt används. Det är tak över huvudet. Ja, självklart, sa allihopa. Så vi hämtade deras grejer och skjutsade dem dit. Det fanns ingen dusch i huset. Det fanns ingen tvättstuga eller möjlighet. Men de tyckte att det var ett slott att få komma till. De gick till några som bodde nära, som var med i församlingen, och duschade där och tvättade där. Och sen dess, sen februari 2014, så har församlingen i Sonstorp försörjt dem och hållit dem vid liv. Alla fyra har haft otroligt mörka perioder i sina liv och försökt att ta sina liv. Och varje gång som det blev ett avslag från Migrationsverket så åkte ju de rakt ner i det svarta hålet. Och jag har själv vridit kniven ur handen på en av tonårstjejerna så att hon inte ska göra någonting som hon aldrig kan ta tillbaka. Hon bodde hemma hos oss i perioder för att hon och mamman krockade stenhårt, där mamman var stenhård muslimsk tjetjen med hederskultur och allt vad det innebar, och dottern hade smakat på västerländsk frihet och tänkte: kan man leva så här? Kan man få tänka fritt, agera fritt och göra det man vill och ha möjligheter i livet? Så hon bodde hemma hos oss ibland. Och det förändrade i församlingen när den här familjen ramlade in. Det som händer när vi tar oss an människor som inte har någonting och som är helt uträknade av samhället, som samhället till och med ser som brottslingar och jagar med polisresurser och sätter i fängelse, för vilket brott då? Jo, att de har flytt för sina liv. Men det som händer med församlingen då är ju att man mobiliseras ut i att göra det rätta och att ta sig an människor som inte har någonting. Mamman Madinas bror är imam och bor i Frankrike. Han ringde med jämna mellanrum för att hålla koll på döttrarna framför allt, så att de bar slöja och bad fem gånger om dagen och gjorde allt det här och inte gick utanför några ramar. Och han hotade dem ofta, och oftast var hotet: jag kommer. Om ni inte sköter det här så kommer jag till Sverige och då ska ni få se att jag styr upp det. Och vi hade hört det här hotet rätt många gånger och tänkte att ja, det har inte blivit något av det så här långt. Och så hörde vi det igen. Och vid det här laget så hade församlingens generositet och kärlek också vittnat om Gud så pass så att alla fyra hade låtit döpa sig och kommit till tro på Jesus. Och vi satt i en alfa-kurs med alla utom den yngsta killen som var kvar hemma. Och då ringer han och säger: nu är brodern här. Nu är min morbror här. och vi kommer till kyrkan. Så tänkte man, oj, vad händer nu? Nu kommer en tjetjensk imam till våran alfakurs. Och han kommer in i kyrkan och stegar fram och sätter sig i ringen som vi har där. Och så börjar han med tårar i ögonen och tacka oss för vad vi har gjort för hans familj. Ni har hållit dem vid liv, säger den här tjetjenska imamen och gråter. Förra året så fyllde mamma Madina 50. Och då hade vi en överraskningsfest för henne. Hon har ju ingen familj kvar annat än församlingen som är hennes familj. Och vi träffas ju inte lika ofta längre. Ett tag så åt vi tillsammans minst en gång i veckan när de bodde i kyrkans lägenhet i Sonstorp. Så varje tisdag så lagade Madina mat hos mig. Och nu ses vi inte så ofta. Men då åkte jag dit till överraskningsfesten och så ledde de Madina till kyrkan. Hon visste ingenting och de tar av ögonbinden och så står massa människor där. Och hon blir ju överlycklig. Och så får hon syn på mig på andra sidan. Och då springer hon rakt igenom folkhopen och kastar sig om halsen. Och sen vänder hon sig till de andra och säger, jag var tvungen att hälsa på min brorsa. Nu kan vi börja. Och jag har inte kunnat göra någonting för att förändra deras situation. Trots att jag har försökt med allt som står i min makt. Så är de fortfarande, lever de under utvisningsbeslut. Utan det som vi har gjort och som jag har gjort är att vi har suttit med dem. Vi har ätit med dem, vi har gråtit med dem, vi har lyssnat på deras berättelser. De har inte stått ensamma i det här. Och det har förvandlat deras liv, men det har också förvandlat mitt. Det är superbra att vi skickar pengar till saker som är viktiga. Till läxhjälp till romska barn till exempel. Det ska vi fortsätta med. Men det händer något annat som Johannes och de andra kan berätta om. När de åker till Serbien och sitter där med de romska barnen. Och hjälper dem med deras läxor och tittar i deras ögon. Det händer någonting annat med oss. När vi tar oss an och sitter med de trasiga. Då förmedlar ju vi det de är värda i Guds ögon till dem. Vi bekräftar det värde som Gud har gett dem. Och vi reflekterar också den gode herden. Som ger sig ut och letar efter varje får som har gått vilse. Eftersom det är oändligt värdefullt för honom. Vad ser du när du ser andra människor? När du går förbi tiggaren utanför ICA. Eller ser en hemlös. Eller någon annan som ingen annan räknar med. Ser du det Gud ser? Hur kan vi ställa våra liv i linje med det som är rätt i Guds ögon ännu mer? Gud söker efter och världen längtar efter människor som inte bara vet vad som är rätt. Utan också gör det. Amen.